I dagens människor tro om kriget mellan Israel och Hamas som delar den svenska kristenheten. Så ska vi prata om New Age-judendom. En trend i Israel där judisk mystik, droger och transmusik möts. Shatters childish theological images and discovers a god called infinity. Låten Kabbalah hör ett reportage om subkulturen på den israeliska ökenfestivalen. Den som fick en så tragisk upplösning när Hamas anföll den 7 oktober. Och så, varför är det bra för oss att vara religiösa? Evolutionspsykologen Robin Dunbar, han pekar på vikten av den återkommande sociala samvaron.
You've got to come every week. You know, it might be Friday, it might be Saturday, it might be Sunday, whatever your religion says is the holy day. You know, it is just giving you a regular boost to it all the time so that it's maintaining the kind of level of engagement.
Välkommen att lyssna på Människor och tro. Jag heter Åsa Furhagen. Och först, ikväll torsdag bjuder Svenska kyrkans ärkebiskop in till en nationell fredsgudstjänst i Uppsala domkyrka, där bland andra riksdagens talman och representanter från andra trossamfund kommer närvara. Tidigare idag talade jag med ärkebiskopen Martin Modéus och frågade varför han bjuder in till den här symboliska gudstjänsten just nu när kriget mellan Hamas och Israel är inne i sånt känsligt läge.
Jag tänker att det måste finnas någonstans där inte allt handlar om att fördöma varandra, utan att där vi fokuserar på det som nog ändå finns inom de allra flesta av oss, och det är sorgen över det som händer och det är längtan efter fred. Och kyrkan blir på något sätt ett fredat rum där de tankarna går att tänka och de orden går att säga. En sorts mentalt eldupphör där vi fokuserar på freden. En röst som inte är en röst för ställningstagande åt ena eller andra hållet, utan en röst för freden.
Men är det helt okontroversiellt att bejaka freden?
På ett plan så är det nog okontroversiellt, därför att jag tror att i varje människas hjärta så finns det en längtan efter fred. Men det är klart, i den här polariserade miljön så kommer det säkert att vara så att man använder det på lite olika sätt.
Jag tänker på en text av Mikael Wiehe, hans låt Fred. Jag tänkte bara läsa några korta rader. Är det verkligen fred vi vill ha till varje tänkbart pris? Om man kämpar mot förtryck och hot blir varje krig en segerstrid och varje fred ett nederlag. Det här är ju en text från en annan tid, men går fred att kombinera med rättvisa? Hur ska det gå till?
Jag tror att en hållbar fred, det är alltid en rättvis fred. Och det är väl därför som det är så svårt att få slut på krig när det väl har dragit igång. Därför att man polariseras och man ser till egna behov. Men visst, du har alldeles rätt i det. Rättvisa och fred hör ihop om det ska bli hållbart i längden.
Men ser du någon risk med att Svenska kyrkan uppfattas ändå som politisk när ni använder fredsbudskapet i den här känsliga konflikten?
Fred är vårt uppdrag. Det finns liksom i kyrkans DNA. Jesus kallas redan från början för fredsfursten. Så att det är vår uppgift. När livet är som bäst, då talar vi om fred. När livet är som värst, då talar vi om fred. Så det är vår uppgift in i en trasig värld.
Jag förstår att du har en enande ambition här, men finns det inte en risk att det ökar splittringen när frågan om fred mellan Hamas och Israel är så oerhört laddad, inte minst i Sverige?
Ja, nu handlar ju inte denna gudstjänsten bara om Mellanöstern, utan den kapslar, i avsikten i alla fall, hela det missmodet som finns över den våldsamma utvecklingen i världen, både i Mellanöstern och i Ukraina, men också här hemma med skjutningar och sprängningar. Så att det är en mer övergripande ambition, och den tror jag är viktig.
Vad önskar du som ärkebiskop i Svenska kyrkan att den här gudstjänsten ikväll ska leda till?
Jag hoppas att den får bli ett rum där människor ber, där man får uttrycka och kan få också liksom bottna i sin sorg. Att det är så här jag känner, det är det här jag ser. Dessutom så gör bönen att vi får syn på människor runt omkring oss. Och det är svårare att vara polariserad mot en människa som man har bett för. Och bönen visar mig också mitt eget ansvar. Det blir svårare att ducka undan för de saker som jag faktiskt kan göra. För det finns alltid saker som går att göra i det lilla, också privata sammanhanget. Att säga emot när någon talar krigsretorik eller att säga emot när någon fäller antisemitiska yttranden eller vad det nu kan vara. Sträcka ut en hand, ge en gåva till en biståndsorganisation.
Ärkebiskopen i Svenska kyrkan Martin Modéus, som alltså hoppas på en mindre polarisering i den svenska debatten. Kriget mellan Hamas och Israel engagerar ju många i Sverige och det har bland annat lett till en diskussion mellan olika kristna profiler och debattörer. Nu säger jag välkommen till Människa och tro, Frida Park.
Tack så mycket.
Du är opinionsredaktör på den kristna tidningen Dagen. Hur märker du av den här polariseringen i debatten?
På flera sätt. Bland annat så hör jag ju hur präster och pastorer tvekar inför att adressera den här frågan eller ens be en bön i sin församling. Det stämmer ju det ärkebiskopen säger, att det är oerhört polariserat. Det är starka känslor inblandade i de här frågorna och därmed också starka reaktioner. Det är nog inte alltid så lätt för enskilda präster och pastorer att hantera de här starka känslorna.
Så då tar man till självcensur istället?
Inte nödvändigtvis, men att det är svårare att hantera. Man tänker nog efter noga, kanske till och med skriver ner det man ska säga i förväg. Det är inte alltid fel, men det säger någonting om hur starka känslor som är inblandade.
Mm. I er tidning har man de senaste veckorna kunnat ta del av lite olika rubriker. Citat, måste kristna vara okritiska Israelvänner, skriver en debattör. Och en annan skriver, var är ni präster och pastorer som borde stå upp för judarna? Citat. Hur stor är åsiktsskillnaden mellan olika kristna när det gäller det här kriget Israel-Palestina, Frida Park?
Ja, det är ju väldigt vid och glidande skala skulle jag säga, med allt ifrån väldigt radikal palestinaktivism som då och då också gränsar till någon slags Israelhat eller ännu värre. De är ju inte jättemånga på den sidan kanske, och sen till den andra ytterligheten, och den gruppen är väl inte heller jättestor, men där man tänker att allt staten Israel gör är välsignat av Gud och då måste kyrkan och kristna också välsigna det. Israel kan liksom inte göra något fel. Och däremellan hittar vi då en ganska stor mitt som ser Israel som platsen där det judekristna arvet har sin geografiska hemvist. Det är landet där Jesus föddes, levde och dog och uppstod. Och därför så har man också en speciell relation till landet, till skillnad från till exempel Honduras. Så att det finns ett hjärta för judarna som varandes Guds älskade egenomsfolk och så här. Men det är väldigt spritt över hela den här skalan av olika anledningar.
Så du skulle säga att det finns ett speciellt band till Israel bland svenska kristna?
Ja, det tror jag är säkert att säga. Absolut.
Men gör det att man kanske då inte riktigt vill ta in det civila lidandet i Gaza, eller?
Jag ser inte det. Jag noterar att även de som är så att säga, vid den änden då av skalan där man välsignar precis allt och inte tänker att Israel gör så mycket fel, så finns det ändå ett hjärta. Och man nämner och ber för och lyfter upp till exempel palestinska kristna som är väldigt trängda i den här situationen. De allra flesta förstår ju ändå att civila på båda sidor drabbas väldigt hårt i en sån här blodig och fruktansvärd konflikt.
Mm. Vad beror den här skillnaden på?
Jag skulle säga att en orsak är ju att kristenheten i politiska åsikter allt mer liknar samhället i övrigt. De variationer som finns där finns också i kyrkan, men det handlar också om bibelsyn. Om man ser att Guds löften till Israels folk från Gamla testamentet fortfarande gäller, eller kanske är det snarare medmänsklighet mot de förtryckta, Jesus omsorg om de utsatta som man vill prioritera mest. En del tänker ju snarare mer ersättningsteologiskt också, att judarna har inte längre en särskild relation till Gud, utan det är de kristna som ersatt. Och den här synen på Bibeln och Bibelns roll idag påverkar såklart vad man har för relation till både Israel och också det judiska folket.
Den här gamla ersättningsteologin, vi ska inte gå in djupare på den, men den finns fortfarande i svensk kristendom.
Ja, i olika varianter då. I vissa fall är den rent antisemitisk, ska jag säga. Tänk Luther liksom. Och i andra fall så handlar det väl mer om att judarna har kanske inte en egen gräddfil till Gud, utan alla människor, oavsett om man är jud eller inte, behöver ta emot Jesus som sin herre och frälsare. Och det kan man ju se som någon slags ersättningsteologi, menar vissa då. Så att, där finns det också en skala.
Du nämnde här att en del av debattinläggen använder sig av Gamla testamentet, till exempel bibeltexter i debatten. Är det relevant argumentationsteknik att ta stöd i 3000-åriga texter?
Ja, det kanske är svårt för en vanlig sekulär svensk att förstå, men som troende så är det inte konstigt att det som är grunden för ens tro, nämligen Bibeln, också finns med som någon slags värderingsbas i det man tar ställning till och funderar kring även i dagsaktuella frågor.
Så bibeltexterna, de existerar och florerar på debattsidan i dagen?
Ja, det skulle jag säga. Sen är det väl olika hur exakt vilka bibelord man tar ställning eller utgår ifrån. Absolut. Mm.
Tack säger jag, Frida Park, opinionsredaktör på den kristna tidningen Dagen. Och vi byter ämne. Nu ska vi prata om en speciell form av New Age inom judendomen. En subkultur som växt sig stor, inte minst i Israel. Det är en andlig rörelse som också kopplar ihop intresset med psykedeliska preparat. Och nyligen fick det här fenomenet en tragisk uppmärksamhet när musikfestivalen Nova inleddes i Negevöknen i Israel den 6 oktober. Där dansade tusentals unga människor till hypnotisk pulserande transmusik, en del påverkad av droger. Timmar senare ljuder flyglarmen och en ökenfest som tas över av terrorister från Gaza. De festande ungdomarna flyr för sina liv och firandet av andlighet, naturen och kärleken slutar i ett blodbad. Men vid sidan av den här tragiska händelsen, vad handlar den här subkulturen om? Vår reporter Nathalie Rothschild ringde upp en som var på plats, socialarbetaren Mayan Schenker-Brownstein.
Nova was one of the biggest production. Like it was really beautiful and lots of the crowd was kind of young people, but it's really mixed.
Omkring 3,500 människor, de flesta i 20-årsåldern, samlades i Negevöknen under Nova-festivalen, berättar Mayan Schenker-Brownstein. Det var en av de största raven i Israel på ett bra tag. Innan pandemin fanns festivaler för uppemot 10 000 människor. Mayan driver organisationen Anashim Tovim, goda människor. Det är socialarbetare och terapeuter som jobbar på musikfestivaler runt om i Israel. De kallas änglar i blått efter sina blå tröjor. 9 av dem var på plats under Nova för att erbjuda festande ungdomar ett tryggt rum med madrasser, vatten och frukt. Medan vissa bara vill vila sig från alla starka intryck så vill andra prata ut.
We hear lots of existential questions and question about believing or God or like anything.
Mayan berättar att hon ofta möter folk som lever ett slags dubbelliv, som rör sig mellan religiösa och sekulära miljöer. Och kontrasten mellan att festa hög på hallucinogena droger bland lättklädda människor för att sedan finna sig på till exempel ett traditionellt shabbatfirande kan trigga jobbiga känslor och förvirring. Och för de som dessutom bär på trauman kan drogerna slå helt fel.
Many people come to these parties ready to enjoy themselves for like 10 or 12 hours and then they experience the trauma that they have through the drug.
Nu har Nova-festivalen i sig blivit en traumatisk upplevelse efter massakern. Och Mayan berättar att 3 av Anashim Tovims medarbetare mördades där. Attacken skedde i gryningen, vilket också är när Mayans och hennes kollegors arbete drar igång på riktigt, eftersom det är då som de psykedeliska drogerna kickar in. Det är inte alla som tar droger på raven förstås, men för de som gör det handlar det inte bara om ett rus, utan också om att utvidga sinnet. Det menar i alla fall dokumentärfilmaren Roy Finzi.
I became a believer throughout my psytrance years.
Roy har varit en del av den israeliska trans-subkulturen sedan 90-talet. Och för 2 år sedan kom hans dokumentärserie om just den ut. Där intervjuas bland annat Astral Projection, en israelisk grupp som är en av de största inom genren psykedelisk trans. Why would anyone read a book that's intentionally cryptic? En av deras hits heter Kabbalah, som den judiska mystiken. Because the Zohar challenges our understanding of God. Roy växte upp i ett ateistiskt hem, men beskriver sig nu som religiös, även om det inte är den traditionella judiska guden han omfamnat.
Many people can find a spiritual path when they go to dance in nature. What in fact happens is they pray. You connect to something that is hidden within you. And for many people it leads to believing, to religious.
För Roy var det först när han började använda psykedeliska substanser som han kunde förstå de bibliska berättelser han lärt sig om i skolan, säger han.
I could then realize hidden truths that are there everywhere, within our scriptures and within our life everywhere. Now I can see many, many, many hidden threads of God-like existence.
Jag började se spår av Guds närvaro i min omgivning, inte bara medan jag festar utan också i vardagen, säger Roy, som också menar att transkulturen i Israel handlar om en frihetslängtan. Hans dokumentärserie som kom ut 2021 heter Ett fritt folk, Am Chofshi på hebreiska. Titeln är tagen ur Israels nationalsång Hatikva, som handlar om drömmen om att få leva som ett fritt folk i sitt eget land. Och Mayan, socialarbetaren som driver Anashim Tovim, menar att Israel är ett samhälle präglat av spänning och stress. För många ger transfesterna tillfälle att släppa loss, med eller utan droger.
It's like living in Israel is really strong experience. So you have to make it less strong in a way.
Roy har varit på rave runt om i världen och upplever att stämningen är annorlunda på de israeliska festerna.
Here in Israel maybe we go out to dance to deal with something deep within ourselves, and it's all, not always very joyful, it's not always very happy.
Rave brukar vara glädjefyllda, men i Israel finns det ytterligare ett lager, en slags tyngd, enligt Roy, som berättar att det är vanligt att folk gråter på raven i Israel, att tårarna bara rinner. Och det har han inte sett någon annanstans.
To me it happened so many times that a party has ended and I found myself just crying, weeping.
Roy var inte på Nova-festivalen där omkring 350 personer mördades och 40 blev kidnappade och där överlevare har vittnat om grova sexuella övergrepp. Attacken skedde i gryningen, som också är ett slags kulmen på transfester, och Roy beskriver det som att en helig plats har skändats.
The space is holy, especially the most delicate moment throughout this party is the moment of sunrise. And in this moment, the Hamas terrorist came to the party and started shooting everyone. Well, I can't even imagine how people will come out of it.
Dokumentärfilmen Roy Finzi, sist i Nathalie Rothschilds reportage. Och nu har jag fått sällskap av Nathalie Lantz. Välkommen till Människor och tro.
Tack så mycket.
Du är religionsvetare och doktor i den hebreiska bibeln. Och du har intresserat dig just för den här rörelsen som vi hörde om i reportaget. Hur startade det intresset för dig?
Ja, jag har alltid uppehållit mig kring judisk mystik genom tiderna. Och som bibelexeget så är jag intresserad av hur bibeltexterna har tolkats och omförhandlats genom tiderna. Mm. Och den här psykedeliska judiska rörelsen är en del av den millennielånga judiska mystiken.
Vi ska börja med det här med det heliga Rummet i öknen. Vad berättar det om den här rörelsen?
Ja, det är intressant att man använder den typen av terminologi. Att man ser det som en ceremoniell plats. En plats för ritual, en plats för sammankomst. Och jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att han använder just den termen.
Varför det?
Jo, men det visar också att det är att man skapar en plats där det pågår väldigt rituella och ceremoniella aktiviteter som inte då får skändas.
Mm. Och så blev det ju så.
Ja.
Det här beskrivs ju av vissa som judisk New Age. Mm. Du pratar om judisk mystik. Kan du beskriva det här fenomenet lite kort?
Absolut. När man tittar på den psykedeliska judendomen, den nya, så kan man säga att de blandar judisk andlig praktik med andra typer av andliga sedvänjor. Det kan till exempel handla om att man lånar mystik från Kabbalah och chassidismen, en rörelse från 1700-talet, och blandar det med buddhistisk meditation eller sufisång.
Så det här är inte bara ännu en rave-musikfestival ute i öknen?
Nej, jag skulle säga att den har en specifik judisk andlig prägel. Det är som en sorts hybridkategori av judisk identitet.
Ja. Vad är det då man vill uppnå som man inte hittar i andra former av judendom?
Det som man ofta pratar om är att fokusera på den personliga upplevelsen och Guds erfarenheten. Och det då gör man genom att försätta sig själv i extas genom olika metoder, och då bland annat genom användning av psykedeliska preparat.
Mm. Vi hörde berättelser här om att det var tårar eller starka känslor. Är det den andliga upplevelsen eller är det drogerna?
Ja, det får man ju helt enkelt diskutera, men man kan väl säga att det sägs också i reportaget att det handlar om det här trycket man lever i Israel, och det är ett sätt att behandla PTSD för många. Och det kan man säga började på 80-90-talet när många efter militärtjänstgöring åker till Indien och Sydamerika. Och då kom i kontakt med den här typen av fester och droger. Och det har liksom nästan blivit som en folkrörelse, ska man säga, bland unga israeler.
Kan du förklara lite mer? Alltså, varför är det här en rörelse som lockar unga judar i Israel idag?
Mm. Många som jag har varit i kontakt med pratar om att man vill vända sig bort från någonting som man tycker är kyligt och distanserat och alldeles för teoretiskt.
För intellektuellt kanske? För rabbintraditionen.
Absolut. Och visionen om en mycket varmare, mycket mer musikalisk och dansant judisk upplevelse ser vi ju också i chassidismen under 1700-talet till exempel. Så det är långa rötter det här. Och dessutom så är den psykedeliska judendomens första impulser från 50- och 60-talets motkultur i USA.
Ja, det finns en länk till den amerikanska hippiekulturen och så vidare.
Absolut.
Eller?
Det var ju då färgstarka rabbiner. Många av dem hade överlevt förintelsen och kommer till USA och börjar experimentera med psykedeliska droger. Och omformar judisk teologi utifrån det psykedeliska kaleidoskopet.
Mm. Du nämner mystika rörelser på 1700-talet i Europa och så. Mm. Använde man droger då också?
Nej, man hade ju andra typer av rusningsmedel. Men det är ändå intressant att den här nya rörelsen i Israel och i USA, man hänvisar faktiskt till att israeliterna under biblisk tid använde psykedeliska preparat. Och det här har fått en extra skjuts nu av att arkeologer har funnit cannabislämningar vid en helgedom från judar från 700-talet före vår tideräkning.
Oj, ja, spännande fynd då. Mm. Men du, det är ju inte helt okontroversiellt att använda droger på det här sättet som beskrivs. Och hur är reaktionerna då på den här subkulturen i majoritetssamhället i Israel? Mm. I det judiska majoritetssamhället?
Det är en intressant fråga. Israel är ganska drogliberalt, skulle jag säga. Du kan inte gå förbi en utservering i Tel Aviv utan att känna cannabisröken ligga tung. Och det är olagligt, men det används öppet på gatorna. Och även vet de flesta vad som pågår på de här festerna. Anna Shimtovim, som vi hörde om, den här organisationen som åker ut på festerna, de bedriver ju en helt öppen verksamhet.
Mm. Du har ju varit inne på det. Det här är alltså inte ett helt nytt fenomen i Israel.
Nej.
Du kallar det för en renässans.
Ja, det, nu är det en renässans, för att de senaste åren, bara de senaste 2-3 åren, har vi sett nya judiska organisationer där rabbiner och psykologer och volontärer erbjuder judisk guidning genom den psykedeliska upplevelsen genom att studera klassiska judiska texter.
Håller det på att gå från en subkultur till en mainkultur?
Ja, det återstår att se. Men jag skulle definitivt säga att många unga judar kommer i kontakt med det här på ett eller annat sätt.
Mm. Vad tror du är nästa steg då? Nu tog ju den här Ökenfestivalen en otroligt tragisk vändning. Och det kanske präglar rörelsen framöver. Vad kommer hända, tänker du?
Det kommer definitivt prägla rörelsen. Och nu återstår det ju att se här vilka ritualer för läkande och åminnelse som kommer att formas kring det här traumat. Och det har ju precis börjat tagit form nu, men det kommer ta några år innan vi vet det. Mm. Men det som är viktigt är ju naturligtvis att man har en religionsvetenskaplig blick på det här och studerar den här nya rörelsen utifrån de förutsättningar och villkor de lever under. Mm.
Är den på väg till Sverige?
Det kan jag nog tro faktiskt.
Hur ser du det då?
Nej, men jag har fått ganska mycket meddelanden efter jag håller föreläsningar om det här. Människor som är intresserade och vill höra mer och sådär. Jag tror överhuvudtaget att man längtar efter mer extas och värme med eller utan då psykedeliska preparat.
Mm. Med eller utan riskerna med vad det kan innebära kanske också.
Ja, men visst.
Mm. Jag säger tack till dig, Nathalie Lantz, religionsvetare som forskat just om judisk New Age. Och sist idag en fråga som många av människotros lyssnare kanske ställer sig. Varför är vissa människor religiösa? Och finns det hälsomässiga fördelar med att vara religiös? De här frågorna har fascinerat evolutionspsykologen Robin Dunbar. Och hans bok om religionernas uppkomst, den har nyligen kommit ut på svenska. Vår reporter Ebba Sörhag ringde upp författaren i Oxford och ställde frågan: kan vem som helst bli religiös?
Let me take you out into the darkest Swedish forest up in the far north and leave you by yourself in the night time, and in the morning I'll show you a religious person.
Kan vem som helst bli religiös? Ja, låt mig ta dig ut i de mörkaste svenska skogarna och lämna dig där en natt helt ensam. Så ska du få se en religiös människa nästa morgon. Det säger forskaren Robin Dunbar. Han är professor i evolutionär psykologi vid Oxford University. Robin Dunbar har de senaste 20 åren ägnat sin tid åt att forska på människor, mänskligt beteende och vänskap. Hans forskningsresultat är ofta så pass roliga att de duger som material för att göra stand-up. Någonting han också gjort efter att en kollega utmanat honom. Nu för tiden sitter han ofta med i paneler på bok- och vetenskapsfestivaler tillsammans med faktiska komiker för att bidra med en mer lättillgänglig ingång i forskning. Men vad tar man egentligen med sig för material om man förväntas vara rolig som forskare?
I don't even have to bring anything. I just have to talk about my research. I think when I did the challenge stand up, all I talked about was my research and said, just look, this is you. This is you on Saturday night at the club.
För Robin Dunbar räcker det oftast att presentera delarna av sin forskning som pekar ut mänskligt beteende för att få folk att skratta. Framförallt skrattar de åt sig själva. Med det sagt är Robin Dunbar kanske främst expert på människor snarare än stand-up. Hans senaste forskning presenteras i boken Om religionernas uppkomst som nyligen gavs ut på svenska på förlaget Fri Tanke. I boken redogör han för hur religion lyckats överleva evolutionen, och det av den enkla anledningen att religion är bra för oss.
The bottom line at the end of the day is that religion is actually quite good for you in two different respects. One is in terms of your own health and well-being. Rituals that are used in religion exploit many of the kinds of behaviors we use in everyday life to create bonded friendships and through that bonded communities. So these are things like laughter, which occurs in religion sometimes, singing, of course, dancing, telling of emotionally tragic stories, eating together and indeed drinking alcohol together.
Det är helt enkelt bra för oss att vara religiösa, konstaterar Robin Dunbar i sin forskning. Dels för att det gynnar oss på en individuell nivå. De religiösa ritualer vi delar med vår församling frisätter endorfiner i våra hjärnor och får oss att känna oss lyckligare och mindre deprimerade. Men det gynnar oss också på gruppnivå eftersom dessa ritualer gör att vi knyter starkare band till varandra och därmed gynnas också gruppen.
Those personal benefits are really secondary to the primary one. The primary one is creating bonded communities.
Men de ritualer Robin Dunbar nämner som de främsta skälen till att religion är bra för oss, som att skratta, dansa och dricka tillsammans, det är ju sånt människor gör ihop, oavsett om de är religiösa eller inte. Vad är det då som gör religionens gruppaktiviteter unika?
Religious rituals tend to have a regular cycle. In other words, they tell you, you've got to come every week. You know, it might be Friday, it might be Saturday, it might be Sunday, whatever your religion says is the holy day, but it says you've got to go every week. You know, it is just giving you a regular boost to it all the time so that it's maintaining the kind of level of engagement.
Det är alltså regelbundenheten i de religiösa ritualerna som utmärker det religiösa umgänget. Att det förväntas att du dyker upp på en bestämd tid, en bestämd plats, minst en gång i veckan, blir nästan som ett vaccin, en booster i ditt sociala liv. Men att de religiösa inslagen i det sociala umgänget hade en stark positiv effekt kunde Robin Dunbar och hans forskarlag också bevisa genom experiment. De anordnade två identiska yogaklasser där deltagarna i den första klassen fick strikt motionsmässig ledning och deltagarna i den andra fick spirituell ledning. Det visade sig att den andra yogaklassen gav bäst resultat.
We had the same yoga teacher who's a proper Hindu swami teacher and she ran several groups for us with the same yoga classes but divided into two, and one group just got, well, these are the physical effects that you'll feel, and the other group got all the kind of yoga theology and philosophy and how they explain it with this strong spiritual component to it. And they had a much elevated bonding and endorphin response as a result of that. So we think that there is some component which says if there's a spiritual element to it, then it does actually lift the whole process up and make it stronger.
I boken om religionernas uppkomst beskriver Robin Dunbar också under vilka omständigheter människan tenderar att ty sig till religion. Det handlar oftast om när vi upplever ett yttre hot där vi känner att vi inte har makt över en situation. Eller under perioder då människor genomgår svåra tider, exempelvis under lågkonjunktur eller krig. Som bekant är Sverige ett sekulariserat land. Men med tanke på vad som händer i ekonomin och i världen frågar jag Robin Dunbar om han tror att det som händer just nu skulle kunna resultera i en ökad religiositet i Sverige. Given the difficult economic times in Sweden right now and the wars going on in the world, do you think we could see an increase in religiousness in Sweden?
The answer is no, because you're very lucky. You actually haven't had to really experience any of these things. So if we persuade the Norwegians to invade you in this unlikely event, then probably there'll be a resurgence of religion in Sweden. It would help if the Norwegians had a different religion to the Swedes and that it would create a much deeper sense of bonding to resist the invaders.
Svaret är alltså nej. Vi i Sverige har helt enkelt inte genomlevt en tillräckligt stor katastrof ännu för att religion skulle ha tillräckligt stor genomslagskraft på den svenska befolkningen som helhet. Kanske skulle religionen ha någon genomslagskraft i Sverige om till exempel norrmännen invaderade. Framförallt om norrmännen dessutom tillhörde en annan religion än vi.
Or, you know, Sweden was a bit more like Iceland and had lots of volcanoes that kept blowing up and causing major catastrophes for the country.
Eller om vårt land bestod av flertalet vulkaner som fick utbrott med jämna mellanrum. Men med den här typen av forskningsresultat, att religion, trots vad många andra säger, faktiskt är bra för oss, känner jag mig tvungen att fråga om Robin Dunbars egen relation till religion.
So I have to ask, are you yourself religious?
The answer is no. I guess I used to be when I was young because of how I was schooled as much as anything. But I guess since my late teens the answer has been no.
Robin Dunbar är alltså inte själv religiös, trots all den forskning han gjort som konstaterar att religion är någonting som är bra för oss. Men han berättar att han ändå drar nytta av sin forskning, för den utgör bra material när han behöver agera komiker igen, så han kan håna alla icke-religiösa i publiken för att de går miste om en bättre deal.
It just allows me to make a joke at stand-up comedy and saying, look, all you non-religious people, the religious people are laughing at you. They get a better deal in the end.
Robin Dunbar, professor i evolutionär psykologi vid Oxford University. Och reporter här var Ebba Sörhag. Här hörde vi om en positiv syn när det gäller religionens påverkan på hälsan. Håller du med? Eller kanske har du andra erfarenheter eller tankar? Maila oss på människotro på mot@sverigesradio.se. Jag vill också påminna om telefonsvaran 08 784 1530. Tror du på ett liv efter döden, frågar vi oss där. Nästa vecka handlar det om trossamfunden som engagerar sig för att minska gängkriminaliteten i Sverige. Producent Anders Diamant, tekniker Heinz Wennin och jag heter Åsa Furhagen. Vi hörs.